En liten betraktelse om bröd och vin. Brödet är nog den mest använda symbolen för det goda i livet. Så över hela världen faktiskt är det så, det har sina orsaker, därför att när människan för så där 5-10 000 år sedan övergick från att vara samlare och jägare till att bygga fasta samhällen istället, så berodde det just på brödet. Det var den tiden som man upptäckte att man kunde odla spannmål, lagra det och sen baka bröd av det. Av alla uppfinningar, av alla stora steg som en människa överhuvudtaget har kommit på under sin utveckling, så är det här den absolut viktigaste. Och den bestående. Så det är inte så konstigt. Bröd och nybakat bröd då i synnerhet symboliserar väldigt mycket. Och alltid bara bra saker. Bröd fick jag en gång när jag flyttade till en plats, kom som främling till ett ställe, så kom grannarna och gav mig bröd som ett tecken på att jag var välkommen. I Mellanöstern så har jag mött på det många gånger, både i Turkiet och Iran och på andra ställen, där människor ger en bröd för att visa att man är välkommen. En gång i Istanbul så mötte jag två kvinnor, helt främlingar, jag och min fru. Och de bar på ett långt sånt här bröd, ett panrisbröd. Och så gick de fram, de kunde ingen engelska, men de bröt en bit bröd och gav Eva och mig. Symboliken är solklar, vi var välkomna. Bröd som gästfrihet har vi också, eller hur? Djupt i vår kultur. Jag fick oväntat besök själv här i fredags och hade bjöd på kaffe och hittade en liten kaka någonstans i en låda, och så bjöd jag på. Och sen efteråt så kom min fru hem och frågade mig, hade du något bröd att bjuda på, sa hon. Inte... Bjuder man på bröd betyder det att man är välkommen. Alla dessa kvinnor i varierande åldrar och tanter som har bjudit mig på bullar genom åren. Inte bara för att de tyckte jag var mager och behövde äta upp mig, utan för att de tyckte om mig i första hand. Och så bröd då som symbol för Guds godhet, eller hur? Hela Bibeln är full av dessa metaforer. Och Jesus går så långt i sin beskrivning av det här så han säger att han är brödet. Han är livets bröd. En gång hade jag familjegudstjänst och pratade om detta. Och det var en massa små barn med. Och rätt vad det är så är det någon liten unge som räcker upp handen och frågar, är Jesus han som en bulle, menar du? Ja, det kanske inte är så tokigt ändå, va? Alltså, Gud ger oss Jesus. Så är det när han gör det. Så är det som när en god vän ger en annan människa bröd. Som när någon i Sverige bjuder på bullar. Det är tre saker som händer, va? Det ena är att det ger liv. Den som har bröd kan alltid överleva. Jesus är som ett bröd. Han ger oss evigt liv. Han ger oss liv åt alla som tar emot. Det andra är också att det säger någonting om givaren. Va? Så den som bjuder på bröd vill aldrig illa. Gud vill oss väl. Gud vill att vi ska leva. Gud vill att vi ska känna oss älskade. Framförallt vill han att vi inte ska vara rädda för honom. Och det här är ju väldigt, väldigt viktigt, tror jag. Det finns så många religionsutövare genom historien och som verkar just nu i den här tiden, som vill slå in i våra huvuden att det finns orsak för oss att vara rädd för Gud. Att vi ska frukta Gud för våra liv. Det finns människor idag som sätter en oerhörd skräck i människor genom att använda Guds namn på ett förfärligt sätt. När Jesus säger att han är livets bröd, så betyder det också att ingen behöver vara rädd för Gud. Alltså säga vad man vill, men om man ska försöka skrämma folk så är det väldigt svårt att göra det med nybakade bullar. Det tredje är väl då att nästan alla som har smakat tycker också att nybakat bröd är gott. Bibeln säger också på samma sätt att vi kan smaka Guds godhet. Det låter väldigt inbjudande, tycker jag, inte särskilt skrämmande, utan det är någonting som man får, det är någonting som man kan pröva. Och psalmisten i psalm 34 säger då inte, jag sökte mig, säger han, jag sökte mig till Herren och han svarade mig, han befriade mig från all fruktan. Se mot honom och stråla av glädje, sänk inte blicken i skam. Herrens ängel håller vakt kring dem som tror honom och räddar dem. Se och smaka Guds godhet. Det var bibelord det, och inga visor. Hur är det med vinet då? Jo, om brödet handlar om det fysiska, om livet, om att vara människa, om det mänskliga och så vidare, så skulle jag nog vilja påstå att vinet symboliserar det metafysiska. Vinet symboliserar det andliga, det himmelska, rent av Gud själv. När Jesus i Johannes evangeliet ska visa sin härlighet, i andra kapitlet tror jag det är, bröllopet i Kana. För oss då svenska frikyrkliga människor som också har haft nykterhetsrörelsens med rätta starka inflytande över oss, kan ju uppleva den här texten något märklig. Men man måste sätta den i sin kontext. Alltså i det sammanhang den är skriven. När Jesus ska då visa sin härlighet, uppenbarar sin Guds härlighet i sig. Vad gör han då? Jo, han förvandlar 600 liter vatten till högklassigt vin. Och alla förstår vad det är. Det är ett tecken på detta under, alltså ett tecken på Guds härlighet som flödar liksom över i rummet. Och Jesaja också i Gamla testamentet profeterar då över den, du ska säga, det himmelska verkligheten. När han säger så här: Herren Sebaot ska på detta berg hålla ett gästabud för alla folk på Sions berg. Ett gästabud med feta rätter och starkt vin. Med feta, mustiga rätter och starkt vin, väl klarat. Vinet beskrivs ju också i Bibeln som någonting kraftfullt. Och någonting som är också farligt för den som missbrukar det. Att missbruka vin och att missbruka Guds namn är någonting som Bibeln i båda fallen avråder ifrån. Det här är inte bara Bibeln som rör sig med de här vinmetaforerna i förhållande till Gud. Den persiske poeten Hafiz, som levde på 1300-talet och tillhör en av litteraturvärldens absolut största giganter, använder flitigt vinet i sina dikter som just metaforer för Guds härlighet och Guds kraft. Så nattvarden symbolik då med brödet som Kristi kropp och som med vinet som hans försoningsblod är alltså inte taget ur luften sådär. Så vad ska vi hitta på nu då för att i framtiden kunna behålla en tradition? Utan det här är en djupt förankrad tankegång. Alltså i nattvarden förenas vi som människor med Gud på ett sätt som bara kan ske i ett under när Gud tillåter det. Alltså den här heliga måltiden med då både brödet och vinet förenar människa och Gud. Det förenar det ofullkomliga med det fullkomliga. Det är en ekvation som inte går ihop, va, om det inte sker med ett under. Martin Luther formulerade en sentens som löd så här: simul justus et peccator. Det betyder samtidigt rättfärdig och syndare. Hur möts dessa båda? Jo, i nådens under och i nattvarden, alltså det mänskliga och det gudomliga i fullständig och ömsesidig försoning. Amen.